8. Drakägg, sidan 220.
Luca gav sällskapet order att bryta upp, ta ner den höga tältduksväggen och packa allt i vagnarna medan himlen fortfarande var mörk nästa morgon. Det var slamret och ropen som väckte Mert, yr och stel efter att ha sovit på golvet. Så mycket han nu kunnat sova med de förbannade tärningarna i huvudet. De gav honom drömmar som slog ihjäl allt vad sömn hette. Luca rusade runt i skjortärmarna med en lykta i handen, hojtade order och var förmodligen mest i vägen. Men Peter, som var så bred att han nästan såg satt ut trots att han inte var särskilt mycket kortare än Mert, tog sig tid att förklara för Mert innan han fortsatte spänna för fyrspannet som drog hans och Clarins vagn. Månen var i nedan, halvt dold bakom träden, så de hade inte mycket mer ljus än det som kom från lyktan på kuskbocken. En ljusprick som upprepades 100 sinom 100 gånger i hela lägret. Clarine var ute och rastade hundarna eftersom de skulle tillbringa större delen av dagen i vagnen. Igår, den starke mannen skakade på huvudet och klappade den närmsta hästen som tålmodigt väntade på att han skulle dra åt de sista seldonen, som om hästen verkat nervös. Han kanske själv kände sig spänd. Nattluften var bara sval, inte kall. Men Peter hade ändå byltat på sig en mörk rock och en stickad mössa. Hans hustru oroade sig alltid för att han skulle bli sjuk av drag eller kyla och månade om att han skulle slippa det. Jo, vi har ju utbölingar överallt, vi. Och många tror att de kan göra lite som de vill med utbölingar. Men om vi låter en komma undan med det så kommer 10 till att försöka, om inte 100. Ibland kan ortens domare, eller vad de nu har, istället skipa rätt åt oss. Men bara ibland. För vi är utbölingar och imorgon eller övermorgon är vi någon annanstans. Och dessutom vet ju alla att utbölingar oftast har något lurt i sinnet. Så vi måste hålla på vår rätt och slåss för det som är vårt om det behövs. Men när man väl gjort det är det dags att dra vidare. Det är samma sak nu som när vi bara var några dussin som reste med Luca. Hästskötarna inräknade. Fast på den tiden skulle vi ha packat ihop så fort de där soldaterna gått. På den tiden fanns det inte lika mycket pengar att förlora på att ge sig av i en hast. Till och han torrt och skakade på huvudet. Kanske åt Lukas girighet. Eller kanske åt att föreställningen hade blivit så stor. Sen fortsatte han. De där trisjonkörningarna har vänner. Eller i varje fall kamrater som säkert inte gillar att 3 av deras egna blivit tillstukade. Visserligen var det den där fanbäraren som gjorde det, men var så säker att de lägger skulden på oss. För oss tror de att de kan sätta dit och inte henne. Kanske deras officerare upprätthåller lagen eller deras eget reglemente eller vad de nu har, men det kan vi inte vara säkra på. Och som däremot är säkert är att de där kararna kommer att ställa till bekymmer om vi stannar här en dag till. Det är ingen mening med att stanna om det betyder att vi måste slåss med soldater och en del kanske råkar så illa ut att de inte kan uppträda och vi dessutom säkerligen hamnar i klammeri med lagen på ett eller annat sätt. Det var den längsta utläggning Matt någonsin hört från Peter. Och nu harklade sig mannen som om han var generad över att ha pratat så mycket. Ja, muttrade han och böjde sig över seldonen igen. Luca vill att vi ska vara på vägen snart. Du ska väl hämta dina egna hästar? Det tänkte Matt inte alls göra. Det mest fantastiska med att ha pengar var inte allt man kunde köpa, utan att man kunde betala andra för att arbeta. Så fort han förstått att sällskapet gjorde sig redo för att dra vidare hade han gått till tältet som rödarmarna delade med Kjell Vernin och väckt de 4 kararna. Han hade sagt åt dem att spänna för hans och Chewons vagnar, följa hans instruktioner angående lansetten och sadla på pricken. Den kraftiga hästtjuven, han hade visserligen inte stulit någon häst så länge Matt känt honom. Men det var vad han var, hade vaknat till tillräckligt mycket för att säga att han skulle gå upp när de andra kom tillbaka. Sen hade han vänt sig på sidan under sin filt och börjat snarka igen innan hörnan och de andra ens fått på sig stövlarna. Värnins färdigheter var sådana att ingen klagade annat än det vanliga knorret över att det var så tidigt. Och alla utom hörnan skulle ha knorrat om de så fått sova halva dagen. När Värnins färdigheter väl behövde skulle han betala 10-falt igen. Och det visste de, till och med Fögin. Den magre röda armen var inte allt för klyftig när det handlade om annat än soldat göra. Men då var han nog så klok. I varje fall så det räckte. Sällskapet lämnade Jurador innan solen tittade fram över horisonten. En lång slingrande orm av vagnar som rullade bort genom mörkret längs den breda vägen med Lukas färgsprakande vidunder till vagn längst fram bakom 6 hästar. Chewons vagn kom strax efter med Gordoran på kuskbocken så bredaxlad att han nästan kunde ha tagit Petars plats. På varsin sida om honom hade Chewon och Seleucia klämt in sig, väl påbyltade med framdragna kåpor. Transportvagnarna och djurburarna utgjorde svansen. Vaktposterna utanför Shonchen-lägret såg på när de gav sig av. Tysta figurer i rustning som marscherade runt lägerområdet i mörkret. Därmed inte sagt att allt var tyst och stilla i själva lägret. Skugglika gestalter stod i snöräta rader mellan tälten medan ljudliga stämmor ropade upp namn i stadig takt och andra röster svarade. Matt höll nästan andan tills de regelbundna ropen tonade ut bakom honom. Disciplin var någonting fantastiskt, så länge det var andra som ägnade sig åt den i varje fall. Han red på pricken bredvid Aesedenas vagn, nära mitten av den långa raden. Varje gång rävhuvudet kändes kallt mot hans bringa ryckte han till. Och det började innan de hunnit mycket längre än 1 mils steg. Det verkade inte som om Jolene slösade bort någon tid. Fögin som skötte tömmarna pladdrade på om hästar och kvinnor med Metwin. Båda var glada som grisar i en lerpöl, men så hade heller ingen av dem någon aning om vad som för sig gick in i vagnen. Nu blev medaljongen i varje fall bara nätt och jämnt sval. De använde små mängder av kraften. Inte desto mindre tyckte han illa om att alls behöva vistas i närheten av någon som ledde den. Enligt hans erfarenheter hade alla i Sedir bältespungen full med bekymmer som de gärna och generöst spred ut omkring sig utan att bry sig om vem som råkade stå i vägen. Nej, med tanke på tärningarna som skramlade i hans huvud hade han gärna sett att det inte funnits en ACD på 10 mils omkrets. Han skulle gärna ha ridit fram till Chewon och pratat med henne, trots att Seleucia och Gordoran skulle höra vartenda ord. Men när det gällde en kvinna fick man inte verka för ivrig. Gjorde man det skulle hon antingen dra fördel av det eller glida iväg som en vattendroppe på en oljad stekpanna. Chewon hade redan kommit på alldeles för många saker att dra fördel av och han hade inte tid att jaga efter henne länge till. Förr eller senare skulle hon uttala de ord som fullbordade deras giftermålsceremoni. Så sant som att vatten var vått. Men det gjorde det bara än mer brådskande att ta reda på hurdan hon var egentligen, vilket hittills knappast hade varit någon lätt sak. Den lilla kvinnan fick den dunklaste gåta att verka uppenbar. Men hur kunde en man vara gift med en kvinna om han inte kände henne? Än värre var att han måste få henne att se honom som någonting annat än någon leksak. Att gifta sig med en kvinna som inte hade någon respekt för en skulle vara som att dag och natt ta på sig en skjorta gjord av svartnässlor. Allra värst var att han måste få henne att tycka om honom. Annars skulle han bli tvungen att gömma sig från sin egen hustru för att hon inte skulle göra honom till Dacoval. Och till på köpet måste han hinna göra allt detta innan det blir dags att skicka tillbaka henne till Ibodar. En vacker soppa som säkert skulle smaka bra för hjälten i någon saga. Ett litet tidsfördriv mellan storverken. Men Matt Cawthon var ingen förbannad hjälte. Likväl var han tvungen att göra det. Och det fanns varken tid eller plats för några felsteg. Så här tidigt hade de aldrig kommit iväg förut. Men Matts förhoppningar om att Shawnee-soldaterna skulle ha skrämt upp Lucas så pass att han skulle lägga på ett extra kol blev strax grusade. Medan solen påbörjade sin klättring över himlavalvet färdades de genom ett kuperat landskap med fält som huggits fram ur skogen, omgärdade av stengärdsgårdar. Här och där klängde sig gårdar byggda i sten fast vid slänterna, och ibland hade en samling hus med tak av halm eller tegel vuxit upp vid vägkanten. Där stod män och kvinnor och tittade storökt medan sällskapet rullade förbi. Och barnen sprang med bredvid vagnarna tills föräldrarna ropade åt dem att komma tillbaka. En bit in på eftermiddagen kom de emellertid fram till ett större samhälle. Vid Runningsbro hade man slagit en stenbro över floden, trots att man kunde ha vadat över den med 20 steg utan att någonstans få vattnet högre än till midjan. Samhället var inte tillnärmelsevis så stort som Gerardor. Men där fanns 4 värdshus, allesammans 2-vånings stenhus med gröna eller blå taktegel. Och mellan byn och floden fanns en närmare milsteg bred yta med hårdtrampad jord där köpmännen kunde ställa upp sina vagnar över natten. Trakten runt om byn var ett lapptäcke av gårdar med stenomgärdade tegar, fruktträdgårdar och betesmarker som sträckte sig gott och väl en rastmil åt alla håll. Kanske ännu längre bort på andra sidan kullarna som höjde sig på ömse sidor om byn. Så långt Matt kunde se var i varje fall backarna uppodlade. Det räckte för Luca. Han gav order om att tältduksväggen skulle spännas upp på det öppna fältet, nära floden, så att det skulle bli enklare att vattna djuren. Och svassade sen in i byn. Han hade på sig en rock och mantel som var så röda att Matt fick ont i ögonen. Och så fullproppade med broderade guldstjärnor och kometer att en knåpare skulle ha gråtit av skam om han varit tvungen att ta på sig någonting så pråligt. När han kom tillbaka tillsammans med 3 män och 3 kvinnor i släptåg var redan den stora blåröda banderollen uppspänd över ingången. Alla vagnar på plats, estraderna avlastade och nästan hela tygväggen uppsatt. Byn låg inte så fasligt långt från Ibodar, men människornas kläder kunde ha varit från ett helt annat land. Männen hade korta yllerockar i klara färger med kantiga mönster broderade på axlarna och längs ärmarna, tillsammans med mörka säckiga byxor nedstoppade i knästövlarna. Kvinnorna hade håret uppsatt i ett slags hopsnurrad bulle på gässan och var klädda i klänningar som var nästan lika färgstarka som Lucas utstyrsel och var översållade med broderade blommor över hela den smala kjolen. Alla 6 hade långa slidknivar vid sidan, de flesta dock med rak klinga, och smekte deras skaft så fort någon tittade på dem. Så pass mycket var i varje fall sig likt. Stingsligheten var densamma i hela Altara. Sällskapet bestod av borgmästaren, de 4 värdshusvärdarna och en smal, väderbiten, vithårig kvinna i rött som de andra respektfullt tilltalade som mor. Eftersom den trinde borgmästaren var lika vithårig han och nästan skallig dessutom slöt sig Matt till att kvinnan måste vara byns klokfru. Han log och lyfte på hatten när hon gick förbi, varvid hon gav honom en vass blick och fnös precis som Ninib. Jo då, nog var det klok frun alltid. Luca visade dem leende runt med stora gester och bugade sig ideligen siligt med fladder i manteln. Här och där stannade han till för att en jonglör eller en grupp akrobater skulle uppträda en liten stund för hans gäster. Men hans leende blev till en sur grimas när de väl gått tillbaka och var utom synhåll. Fritt inträde för dem och deras makar och alla barnen, morrade han till Mert. Och dessutom ska jag packa ihop om det kommer en handelsfora. De sa det inte rätt ut, men det framgick med all önskvärd tydlighet ändå. Det såg den där mor Darval till om inte annat. som om den här lilla flugpricken till byn någonsin skulle dra till sig tillräckligt många handlare för att fylla hela det här fältet. Tjuvar och banditer, Cawthon. På landet är alla tjuvar och banditer. Och en hederlig karl som jag är utlämnad åt dem på nåd och onåd. Det dröjde inte länge förrän han började räkna ut hur mycket han kunde tjäna trots alla han måste släppa in gratis. Men helt slutade han aldrig gnälla, inte ens när kön utanför ingången växt sig lika lång som den varit i Jurador. Då spädde han bara på klagovisan med hur mycket han skulle ha kunnat tjäna på ytterligare 3 eller 4 dagar vid saltstaden. Så nu var det 3 eller 4 dagar och förmodligen skulle han ha stannat tills publiken helt sinade. De där shonshanierna hade kanske berott på att Matt var taveren. Särskilt troligt var det inte, men det var trevligt att tänka på det så. Nu när de hade lämnat alltsammans bakom sig, det vill säga. Så fortsatte det. I bästa fall hann de till rygga lägga 3 eller kanske 4 rastmil i maklig takt innan Luca hittade någon liten köping eller by där han tyckte att de måste stanna. Eller snarare hörde hur slantarna ropade på honom. Även om de inte passerade annat än små flugprickar där det inte var lönt att spänna upp väggen kom de aldrig så långt som 5 rastmil förrän Luca gav order om att de skulle stanna. Han tänkte inte riskera att de fick övernatta utspridda längs vägen. Om de inte skulle hålla föreställning så ville Luca helst hitta någon glänta där de kunde ställa upp vagnarna utan att tränga ihop dem allt för mycket. Men om det inte fanns någon annan råd kunde han kohandla med någon bonde om att få använda en ledig äng. Och ägna hela nästa dag åt att muttra över priset, även om han kommit undan med ett silveröre. Han höll sannerligen hårt i slantarna, den gode Luca. Foror med handelsvagnar både mötte och körde förbi dem. De höll god fart och lyckades riva upp små dammmoln från den hårdtrampade vägen. Handlarna ville få sina varor till marknaden så fort som möjligt. Då och då såg de en knåparkaravan med fyrkantiga vagnar som var lika grällt målade som någon hos det resande sällskapet, undantaget Lukas. Märkligt nog var allihop på väg mot Ibodar. Men de färdades å andra sidan lika sakta som Luca. Så om någon var på väg åt samma håll som dem skulle de knappast hinna upp dem. 3-4 rastmil om dagen fick Matt nöja sig med, medan tärningarna rasslade i hans huvud. Och hela tiden undrade han vad som väntade bortom nästa krök, eller skulle hinna upp dem bakifrån. Det var så att man kunde få krupp. Redan första natten, utanför Runyonsbro, sökte han upp Alura. Invid sin klarblåa vagn hade hon satt upp en liten tältduksinhägnad, 8 fot hög, från vilken hon skulle skicka upp sina nattblomster. Och när han drog undan ingångsfliken och steg in rätade hon på sig och blängde på honom. En sluten lykta som stod på marken nära väggen gav tillräckligt mycket ljus för att han skulle se att hon höll i ett mörkt klot stort som en melon. En enda nattblomster fick räcka för Runyonsbro. Hon öppnade munnen för att skälla ut honom. Inte ens Luca fick komma in där. Kaströr, sa han snabbt och pekade på det metallbeslagna trärör, lika högt som han var lång och nästan 1 fot tjockt, som stod upprätt framför henne på en bred träbas. Det är det du vill ha en klockgjutare till, för att gjuta kaströr av brons. Vad jag inte kan begripa är varför. Det lät som en helt befängd idé. Det behövdes inte mer än 2 karar för att med viss möda lyfta upp ett av hennes kaströr av trä på vagnen som hon forslade dem och sina andra tillbehör med. Ett bronsrör skulle kräva en vinschanordning, men det var det enda svar han kunde komma på. Eftersom hon hade lyktan i ryggen gick det inte att urskilja hennes ansiktsuttryck, men hon stod tyst en lång stund. En sån klipsk ung man, sa hon till sist. Det knäppte svagt om pärlorna i hennes flätor när hon skakade på huvudet. Sen skrattade hon, hest och lågt. Jag borde vakta min tunga. Jag råkar alltid i bekymmer när jag ger löften till klipska unga män. Men tro inte att jag kommer att berätta några hemligheter som får dig att rodna. Inte nu längre. Du jonglerar redan med två kvinnor och jag tänker inte låta någon bolla med mig. Då hade jag alltså rätt. Han försökte att inte visa hur klentrogen han var, men det var svårt. Det hade du, sa hon och kastade över nattblomstret till honom med en nonchalant gest. Med en överraskad svordom fångade han upp klotet och vågade inte andas igen förrän han var säker på att han fått ett bra grepp om det. Höljet verkade vara gjort av styvt läder och på ena sidan stack det ut en liten stubinstump. Han hade viss erfarenhet av mindre fyrverkeripjäser och det sades att de bara exploderade om man tände på dem eller lät innehållet komma ut i luften. Fast han hade en gång skurit upp en utan att den fyrats av. Men vem visste vad som behövdes för att ett nattblomster skulle krevera. Den pjäs han hade öppnat hade varit så liten att den rymts i handen. Någonting i den här storleken skulle förmodligen spränga både honom och Aludra i små bitar. Plötsligt kände han sig dum. Hon skulle knappast ha slängt den till honom om det var farligt. Han började bolla klotet mellan händerna. Inte för att skyla över att han flämtat och svurit förut, utan bara för att ha någonting att göra. På vilket sätt skulle kaströren bli bättre vapen om man göt dem i brons? Det var det hon ville ha, vapen att använda mot Tjornsen för att betala tillbaka för att de förintat illuminatorsgillet. Jag tycker att de redan är tillräckligt skräckinjagande, ja. Aludra muttrade någonting om klumpiga tölpar och ryckte åt sig nattblomstret igen. Hon vred på klotet och granskade läderytan. Det var kanske inte riktigt så tryggt som han hade trott. Med ett bra kaströr och rätt laddning, sa hon när hon försäkrat sig om att det var oskadat, kan man skicka upp den här närmare 300 steg rakt upp i luften och en längre sträcka längs marken om man lutar röret. Men inte tillräckligt långt för det jag tänkt mig. Om man satte i en slungladdning som gav längre räckvidd skulle röret spricka. Med ett bronsrör skulle jag kunna använda en laddning som skulle skjuta iväg ett litet mindre klot närmare 2 milsteg. Att göra stubinen långsammare så att den hinner fara så långt är inte svårt. Mindre men tyngre. Gjord av järn och inga vackra färger utan bara en sprängladdning. Matt visslade mellan tänderna när han såg det för sig. Hur laddningarna exploderade bland fienden innan dessa kommit tillräckligt nära för att se en ordentligt. En otäck present. Det skulle vara lika bra som att ha Aesir Jair på sin sida. Eller några av de där ashamanerna. Nej, bättre. En Aesir Jair måste sväva i fara för att kunna använda kraften som vapen. Och även om han hört rykten om hundratals ashamaner så visste han att allting växte sig större när det berättades vidare. Om ashamanerna liknade Aesir Jair skulle de dessutom själva bestämma var de behövdes bäst och snart ta över hela striden. Han började se för sig hur han kunde använda Aludras bronsrör. Och genast var det ett problem som stack honom i ögonen. Alla fördelar var borta. Om fienden kom från fel håll eller kom in bakom en. Och om man behövde en kran för att flytta på den. Dessa kaströr av brons. Drakar, avbröt hon honom. Kaströr är till för att få nattblomster att slå ut. Till ögonfröjd. Jag tänker kalla dem för drakar. Och Sjonsen ska få känna av mina drakars bett. Hennes ton var hård som sten. Nåväl, dessa drakar. Vad du än kallar dem så kommer de att bli tunga och svårflyttade. Kan man sätta hjul på dem? Som en vagn eller kärra? skulle de bli för tunga för att en häst skulle kunna dra dem. Hon skrattade igen. Så roligt att du har mer än bara ett fagert ansikte. Hon steg upp på en trappstege så att hennes midja nästan nådde upp till slungrörets topp och la ner nattblomstret med stubinen nedåt. Klotet gled ned en bit och stannade. Toppen stack upp som en kupol längst upp i röret. Ge mig den där, sa hon och pekade på en stör lika lång som en ordentlig vandringsstav. När han räckte den till henne satte hon den läderklädda änden mot nattblomstret och tryckte det längre ned i röret. Det såg inte särskilt ansträngande ut. Jag har redan gjort ritningar till dragkärrorna. Ett fyrspann räcker gott för att dra dem tillsammans med en kärra till äggen. Inte nattblomster. Drakägg. Så du förstår att jag har tänkt både länge och väl på hur mina drakar ska användas. Inte bara hur man ska göra dem. Hon drog upp stören ur röret, klev ner från trappstegen och tog lyktan. Kom, jag måste sprida lite blommor över himlen. Sen vill jag ha kvällsvard och komma i säng. Utanför inhägnaden stod en träställning med fler besynliga verktyg. En käpp med en klyka i ena änden. En tång som var lika lång som Mert och andra lika underliga saker. Allesammans av trä. Hon ställde ner lyktan på marken, la tillbaka stören i ställningen och tog istället en fyrkantig trälåda från en hylla. Nu vill du förstås lära dig hur man gör de hemliga pulvren. Ja, jag lovade ju. Det är jag som är gillet nu, tillade hon bittert och lyfte av lådans lock. Det var en konstig låda, ett solitt träblock fullt med borrade hål. Och i vart och ett av hålen en tunn pinne. Hon tog upp en av dem och la på locket igen. Jag bestämmer vad som är hemligt. Bättre upp. Jag vill att du följer med mig. Jag känner någon som gladligen ger dig betalt för att tillverka så många drakar du vill ha. Han kan få varenda klockgjutare från Andor till Tyr att sluta gjuta klockor och börja tillverka drakar istället. Trots att han inte nämnt Rand vid namn slapp han inte undan färgerna som virvlade upp i hans huvud. Och för ett ögonblick drogs samman till en bild av Rand. Påklädd den här gången huset var ett tack, som stod och pratade med Loyal i ett mörkt rum med träpanel och tända lampor. Det fanns fler personer där, men Rand var i blickpunkten och bilden försvann så snabbt att Matt inte hann se vilka de andra var. Han var tämligen övertygad om att det han såg var vad som skedde just då. Hur otroligt det än verkade. Det vore roligt att få träffa Loyal igen, men bränna honom. Nu måste det finnas något sätt att slippa få dessa fördömda bilder i skallen. Och om inte han skulle vara intresserad, sa han, och motade tillbaka färgvirvlarna så att de sjönk undan igen. Så kan jag själv bekosta tillverkningen av flera hundra. Eller i varje fall många. Förr eller senare skulle röda handen få kämpa mot Sjonsen och förmodligen mot trollocker också. Och han skulle vara med när det hände. Det gick inte att komma undan. Han kunde göra allt han förmådde för att komma undan. Men han var Taveren och skulle därför hamna mitt i smeten ändå. Så han öste gärna guld som vatten om det innebar att han fick en möjlighet att döda sina fiender innan de kom tillräckligt nära för att sticka svärdet i honom. Alludra la huvudet på sned och plutade med sina rosenknoppsläppar. Vem är den mäktige man? Det måste stanna mellan oss. Thom och Julian vet. Och Egenin och Domon med. Och Aesedena. I varje fall Teslin och Jolin. Och så Värnin och Rödarmarna förstås. Men ingen annan. Och så vill jag att det förblir. Blod och förbannad aska. Det var redan alldeles för många som visste. Han väntade på en kort nick från henne innan han sa. Draken återfödd. Färgerna virvlade och trots att han kämpade emot blev de Rand och Loyal igen ett ögonblick. Det här skulle visst inte bli så enkelt som han hade trott.
Du känner draken återfödd, sa hon med tvivel i rösten.
Vi växte upp i samma by, morrade han, redan kämpande mot färgerna. Den här gången var de nära att smälta ihop innan de försvann.
Tror du mig inte, så frågar Teslin och Jolene, eller Thom, men inte när någon annan har. Kom ihåg att det är en hemlighet.
Gillet har varit mitt liv sedan jag var flicka. Hon drog hastigt med en av stickorna längs sidan på lådan. Det fräste till och plötsligt brann pinnen. Det luktade svavel.
Nu är drakarna mitt liv. Drakarna och att hämnas på Sjonsen.
Hon böjde sig ner och satte lågan mot en lång mörk stubin som löpte under tältduken. Så fort stubinen tagit fyr skakade hon stickan så att den slocknade och släppte den på marken. Med ett väsande knaster löpte lågan längs stubinen.
Jag tror att jag tror dig, hon sträckte fram sin fria hand. När du ger dig av följer jag med, och sen hjälper du mig att göra många drakar.
När han skakade hennes hand tyckte han ett ögonblick att tärningarna hade stannat, men sen rasslade de igång igen. Det måste ha varit inbildning. Visserligen skulle överenskommelsen med Aludra kunna leda till att röda handen förblev vid liv, och därmed händelsevis även Mert Cawthon. Men det kunde knappast anses vara ödesdigert. Han skulle likväl bli tvungen att utkämpa sina slag. Och hur väl man än planerade, hur välutbildade ens mannar än var, så spelade turen och oturen in även för honom. Det skulle inte Aludras drakar kunna förändra. Men rasslade tärningarna lika högt nu? Det kändes inte så. Men hur skulle han kunna vara säker? Det hade aldrig hänt förut att de saktat ned utan att stanna. Det måste vara inbildning.
Det hördes en ihålig duns inifrån inhägnaden. Sen välde fränt luktande rök fram över tältduksväggen. Strax därpå slog nattblomstret ut på natthimlen ovanför Runyonsbro. En stor svär av röda och gröna stråk. Den slog ut gång på gång i hans drömmar både denna natt och många nätter därefter. Men i drömmarna slog den ut bland anfallande kavalleri och täta led av pikenerare. Slet sönder kroppar på samma sätt som han en gång sett sten splittras av fyrverkeripjäser. I sina drömmar försökte han fånga projektilerna med händerna. Försökte stoppa dem, men de regnade ner i en ändlös ström över hundratals slagfält. I drömmarna grät han över all denna förödelse. Och samtidigt var det som om tärningarnas rassel i hans huvud lät som skratt. Den svartes skratt. Nästa morgon när solen just börjat stiga på den klara himlen satt han på trappan till sin gröna vagn och tällde försiktigt i bågämnet med en vass kniv. Man måste vara mycket försiktig. Ett slarvigt drag kunde förstöra alltihop. När Egenin och Domon kom ut. Konstigt nog verkade de ha klätt upp sig i sina bästa kläder. Så fina de nu var. Han var inte ensam om att ha handlat klädje i Jarador. Och sömmerskorna sydde tydligen åt Domon och Egenin också, utan att behöva skyndas på med löften om Mats skuld. Den blåögda Sjonsjanskan hade på sig en klargrön klänning med små vita och gula blommor, omsorgsfullt broderade runt den höga halslinningen och hela vägen ner längs ärmarna, medan hennes långa svarta peruk hölls på plats av en blommig sjalett. Domon, som såg väldigt märklig ut med sitt stubbade hår och ilianska skägg som lämnade över läppen bar, hade borstat sin nötta bruna rock tills den blivit snudd på prydlig. De trängde sig förbi Mert och skyndade iväg utan ett ord. Han tänkte inte mer på saken förrän de kom tillbaka någon timme senare
och förkunnade att de varit inne i byn och låtit mor Darvel viga dem. Mert tappade hakan. Egenins stränga drag och vassa blick gav en god bild av hennes lynne. Vad i hela fridens namn kunde ha fått Jomon att gifta sig med kvinnan? Mert skulle hellre ha gift sig med en björn. Han såg att Ilianaren börjat blänga på honom, så han skyndade sig att komma på fötter och bugade sig över bågämnet. Gratulerar, mäster Jomon. Gratulerar, fru Jomon. Må ljuset skina över er båda. Vad skulle han annars säga? Jomon fortsatte blänga som om han hade läst Märts tankar och Egenin fnös. Mitt namn är Leilwin Skeppslös, Cawthorn, sluddrade hon. Det namnet har jag blivit given och det namnet ska jag ha med mig i graven. Och ett bra namn är det, för det har hjälpt mig att fatta ett beslut som jag borde ha tagit för flera veckor sedan. Hon rynkade pannan och sneglade på Jomon. Du förstår väl varför jag inte kunde ta ditt namn, Bale? Nej, tösen min, svarade Jomon vänligt och la en stadig hand på hennes axel. Men du får heta precis vad du vill, så länge du vill vara min hustru. Det har jag ju sagt. Hon log och la sin hand på hans, och då började han också le. Ljus, det var så att man mådde illa. Om giftermål fick en kar att börja flina som om man doppat honom i sirap. Nå, det gällde inte Mert Cawthorn. Må så vara att han var så gott som gift redan. Men Mert Cawthorn skulle aldrig börja bete sig som ett fån. Och så kom det sig att han hamnade i ett inte särskilt stort grönrandigt väggförsett tält som tillhörde ett par smala domanska bröder som slukade eld och svärd. Till och med Tha medgav att Ballat och Abar var skickliga och de var omtyckta av de andra artisterna. Så det var inte svårt för dem att hitta någon annanstans att bo. Men tältet kostade lika mycket som vagnen. Alla visste att han hade guld att strö omkring sig och när Matt försökte pruta hade de båda bröderna bara suckat över att behöva lämna sitt trivsamma hem. Men ett nygift par behövde vara för sig själva. Och det fick de gärna för Mert, om det innebar att han slapp se dem sitta och tindra med ögonen mot varandra. Dessutom var han trött på att ligga på golvet varannan natt. I tältet hade han i varje fall en egen bädd att ligga i varenda natt. Må så vara att den var smal och hård. Den var ändå mjukare än ett plankgolv. Och som ensam invånare hade han mer plats än han haft i vagnen. Till och med sedan han flyttat dit resten av sina kläder och stuvat ner dem i ett par mässingsbeslagna kistor. Han hade en alldeles egen kommod, en pinnstol som inte var allt för ranglig, en stadig pall och ett bord som var tillräckligt stort för att han skulle få plats med en tallrik, en mugg och ett par ordentliga mässingslampor. Kistan med guld lämnade han kvar i den gröna vagnen. Bara en dumskalle skulle försöka stjäla från Jomon. Och för att vilja försöka råna Egenin krävdes det en fullständig galning. Eller Leilwin, om hon nu envisades, även om han fortfarande var övertygad om att hon förr eller senare skulle ta sitt förnuft i fånga. Första natten hade han haft tältet i närheten av Aesedenas vagn. Men då hade rävhuvudet varit svalt halva natten, så därefter höll han till mitt emot Tuons vagn. Det hade han ordnat genom att se till att rödarmarna började sätta upp det innan någon annan kunde göra anspråk på platsen. Sätter du dig själv som vakt nu? Sa Tuon svalt första gången hon såg tältet. Nej, svarade han, jag hoppas bara få skymta dig lite oftare. Det var ljusets sanning. För all del hade han velat komma bort från Aesedena också. Men det andra var också sant. Men kvinnan vickade med fingrarna åt Seleucia och sen bröt de båda ut i en våldsam fnitterattack innan de samlade sig och skred in i den gredelina vagnen med samma värdighet som en kunglig procession. Kvinnor. Det var inte ofta han var ensam i tältet. Han hade tagit Lopin som betjänt efter Nalesins död. Och den kraftige Terenien med sitt fyrkantiga ansikte och skägg som nästan nådde bröstet stack titt som tät in sitt tunnhåriga huvud för att fråga vad hans nåd skulle vilja ha till kvällsvard. Eller om hans nåd önskade vin eller te. Eller kanske skulle uppskatta ett fat kanderade fikon som han kommit över under oklara omständigheter. Lopin var stolt över sin förmåga att leta fram delikatesser, även där det inte verkade kunna finnas några. Och var det inte det så rotade han i kistorna efter kläder som behövde lagas, tvättas eller strykas. Han hittade alltid någonting, trots att Matt tyckte att alla plaggen redan såg förträffliga ut. Han hade ofta sällskap av Nerim, Talmanes melankoliske betjänt. Huvudsakligen för att den magre, gråhårige Carhanien var uttråkad. Matt kunde inte begripa hur någon kunde bli trött på att inte behöva arbeta. Men Nerim var full av ömkliga kommentarer om hur illa Talmanes måtte fara utan honom och suckade säkert 5 gånger om dagen över att Talmanes säkert hade tagit någon annan i hans ställe vid det här laget. Han var beredd att brottas med Lopin för att få del av tvättandet och lagandet. Han ville till och med putsa Matts stövlar varannan gång. Noel tittade in för att dra sina skrönor och Oliver kom för att spela sten eller orm och räv när han inte var hos Chewon och spelade. Tom kom också för att spela sten och dela med sig av de rykten han snappat upp i de städer och byar de passerade. När han kom till de bästa bitarna brukade han stryka sig över den långa vita mustaschen. Julian kom också för att avlägga sina rapporter, men han hade alltid Amathera med sig. Den forna panarken av Terrabon såg tillräckligt bra ut för att Matt skulle begripa Julians intresse. Med en rosenknoppsmun som var som jord för kyssar. Och med tanke på hur hon klängde sig fast vid Julians arm kunde det hända att hon återgäldade en del av hans känslor. Men hon kastade ideliga blickar i riktning mot Chewons vagn med rädsla i de stora ögonen, till och med när de var inne i Matts vagn allihop. Julian förmådde nätt och jämt hindra henne från att kasta sig på knä och lägga pannan mot marken så fort hon skymtade Chewon eller Seleucia. Det var likadant när hon såg Egenin, eller för den delen Bethamin och Sita. Med tanke på att Amathera bara varit Dacoval i några månader fick hennes uppförande det att krypa i skinnet på Matt. Chewon kunde väl ändå inte mena att hon skulle göra honom till Dacoval när hon gifte sig med honom. Eller kunde hon det? Det dröjde inte länge förrän han sa åt dem att sluta återge de rykten de hörde om Rand. Det var så ansträngande att kämpa emot färgerna i huvudet och han förlorade kampen lika ofta som han vann. Ibland gjorde det ingenting, men ibland fick han se Rand och Min som verkade hålla på hela tiden. Dessutom var ryktena alltid i stort sett de samma. Draken återfödd var död, och det var Aesir som hade dödat honom. Nej, Arshamaner. Nej, Shorshen. Nej, någon av ett dussin andra fiender. Nej, han hade gömt sig. Var i färd med att uppbåda en hemlig här eller höll på med någonting annat dumt. Ryktena varierade från by till by och ofta från värdshus till värdshus. Det enda som var säkert var att Rand inte längre var i Carhain och att ingen hade en aning om var han var någonstans. Draken återfödd hade försvunnit. Det var märkligt hur många av dessa altaranska bönder och bybor som var oroliga över detta. Lika oroliga som handelsmännen som åkte förbi och deras kuskar och vakter. Ingen av dessa människor visste stort mer om draken återfödd än de historier de själva hade med sig. Men hans försvinnande gjorde dem rädda. Därvid lag var Thoms och Julians redogörelser de samma. Tills han sa åt dem att sluta. Om draken återfödd var död, vad skulle då världen ta sig till? Det var den fråga folk ställde sig över frukostgröten på morgonen och ölstopet på kvällen och förmodligen när de gick och la sig också. Mert kunde ha talat om för dem att Rand var i livet. De fördömda synerna gjorde honom säker på sin sak. Men att förklara hur han kunde veta det var en annan sak. Till och med Thom och Julian verkade tveksamma när han berättade om färgerna. Handelsmännen och de andra skulle ha trott att han var galen. Och om de trodde honom skulle de börja sprida rykten om honom, för att inte tala om att Shornsen antagligen skulle sätta igång att leta efter honom. Det enda han ville var att få ut dessa fördömda färger ur huvudet. Sen han flyttat till tältet började artisterna och resten av sällskapet titta snett på honom och undra på det. Först hade han rymt med Egenin, eller Leilwin om hon nu envisades. Och Domon skulle gälla för hennes bekänt. Men nu var hon gift med Domon och Mert hade flyttat ut från vagnen. En del av dem verkade tycka att det var precis vad han förtjänade eftersom han sprungit efter Chuan. Men det var överraskande många som visade honom sitt deltagande. Åtskilliga männen beklagade sig över hur lynniga kvinnor kunde vara, i varje fall när det inte fanns några inom hörhåll. Och en del av de ogifta kvinnorna, både bland ormmänniskorna, akrobaterna och sömmerskorna, började ge honom mycket varmare blickar. Det skulle kanske ha varit trevligt om de inte hade varit så förtjusta i att göra det inför Chuan. Första gången det hände blev han så bestört att hans ögon var nära att trilla ur sina hålor. Och Chuan verkade tycka att det var roligt. Det var vad hon verkade tycka. Men endast en dåre trodde sig veta vad som doldes i en kvinnas tankar bara för att hon hade ett leende på läpparna. Han fortsatte med att äta hos henne varje middag om de stod still och började komma så tidigt till deras stenpartier på kvällarna att hon fick lov att börja ge honom mat då också. Om man lyckats få en kvinna att utfodra en regelbundet var halva slaget vunnet. Det var ljusets sanning. I varje fall åt han där de gånger hon släppte in honom i vagnen. En kväll när han kom dit var dörren haspad inifrån och det var stört och möjligt att övertala henne eller Sir Lucy att öppna. Tydligen hade en fågel kommit in i vagnen under dagen och det var ett så ont förebud att de båda var tvungna att ägna hela kvällen åt böner och kontemplation för att avvärja en eller annan ond makt. Det verkade som om hälften av deras liv styrdes av besynnerliga vidskepelser. Både Chuan och Selusia gjorde en märklig gest med handen så fort de såg ett spindelnät med en spindel i. Och Chuan förklarade, som om det vore det mest självklara i världen, att om man städade bort en spindelväv utan att först ha schasat bort spindeln skulle någon som stod den nära dö inom en månad. De kunde se en fågelflock kretsa runt i cirkel mer än en gång och förutspå en storm eller dra fingret över en rad marscherande myror, räkna efter hur lång tid det tog för myrorna att sluta upp i ledet igen och med utgångspunkt från det förutsäga hur många dagar till det skulle vara vackert väder. Sen spelade det ingen roll om det inte slog in. Åh, visst regnade det 3 dagar efter att de sett fåglarna. Kråkor, störande nog. Men det liknade inte till närmelsevis en storm, utan var bara en grå dag med duggregn. Tydligen räknade Selusia fel på myrorna, sa Chuan och la ut en vit sten på brädet med fingrarna krökta på sitt märkliga, eleganta vis. Selusia som satt i sin vita blus och bruna delade kjol och tittade på över hennes axel nickade. Som vanligt hade hon en huvudduk över det korta gyllenblonda håret även inomhus. Idag var det en sidenschalett i rött och guld. Chuan var helt klädd i blå sidenbrokad, en rock i ovanligt snitt som gick ner över höfterna och en delad kjol som var så smal att den liknade ett par vida byxor. Hon ägnade många timmar åt att ge sömmerskorna detaljerade instruktioner om vad hon ville att de skulle sy upp. Och det mesta liknade ingenting han tidigare hade sett. Han misstänkte att alltihop var kläder i shonshanskt snitt. Men hon hade också låtit sy upp ett par vanliga ridklänningar som hon bar när hon gick ut. Regndropparna tassade mjukt över vagnens tak. Det fåglarna talade om förändrades förstås lite av myrorna. Det är aldrig enkelt leksak. Du måste lära dig allt sånt. Jag tänker inte tolerera att du är helt okunnig. Märt nickade som om det hon sa var helt begripligt och la ut sin svarta sten. Och hon kallade honom vidskeplig för att han blev illa till mots av kråkor och korpar. Att veta när man skulle hålla tand för tunga var en mycket viktig färdighet i kvinnors sällskap. För all del även bland män, men ännu mer bland kvinnor. Det var inte lika svårt att veta vad som kunde få en man att brusa upp. Det fanns andra faror i att tala med henne. Vad vet du om draken återfödd? Frågade hon en annan kväll. Han satte vinet i halsen och drabbades av ett hostanfall som jagade bort de virvlande färgerna i hans huvud. Vinet var nästan lika surt som vinäger, men till och med Lopin hade svårt att hitta gott vin numera. Tja, att han är draken återfödd, sa han när han fått tillbaka talförmågan och torkade vin från hakan med ena handen. Han fick en ögonblicksbild av Rand som satt och åt vid ett stort mörkt bord. Vad mer finns det att veta? Chelusia fyllde på hans bägare. En hel del leksak. Till att börja måste han knäböja inför kristalltronen före Tormund Gaydon. Därvid lag är profetian tydlig, men jag har inte ens lyckats ta reda på var han befinner sig. Och det blir än mer trängande om det var han som blåste i Valeris horn, vilket jag misstänker.
Valeris horn, sa han med svag röst. Vad, sa profetian?
Så någon har hittat det? Ja, annars skulle väl ingen kunna blåsa i det, sa hon torrt med sitt släpiga uttal. De rapporter jag har fått från platsen där det skedde. En plats kallad Fam är mycket oroande. Mycket oroande. Att hitta den som blåste i hornet. Må det vara en man eller kvinna. Kanske är lika viktigt som att hitta draken återfödd själv. Tänker du lägga någon sten eller inte, leksak? Han la ut sin sten, men var så omtumlad att färgerna virvlade och bleknade bort utan att någon bild framträdde. Faktum var att han ett och jämt lyckades få partiet att sluta oavgjort, trots att han varit så gott som säker på att avgå med segern. Du spelade väldigt dåligt i slutet, mumlade Chuon och tittade tankfullt på brädet, som nu var jämnt uppdelat mellan de vita och de svarta stenarna. Han kunde nästan se hur hon grunnade över vad det var de hade pratat om när han börjat spela sämre. Att prata med henne var som att klättra längs en sönderfallande klipphylla. Ett enda felsteg så skulle Matt Cawthon vara lika död som en fårfjol från i fjol. Men han var tvungen att ta sig fram längs denna klipphylla. Han hade förbanne sig inget val och samtidigt tyckte han att det var roligt på sitt sätt. Ju mer tid han tillbringade tillsammans med henne, desto bättre kunde han fästa hennes hjärtformade ansikte i minnet, så att han bara behövde sluta ögonen för att se henne. Men så fanns alltid det där felsteget som väntade någonstans längre fram. Han kunde nästan se det också. Under flera dagar efter att han gett henne den lilla buketten med sidenblommor hade han inte med sig några presenter och tyckte att han började ana en viss besvikelse hos henne när han kom tomhänt varje gång. Sen, fjärde dagen efter att de lämnade Jorador, just som solen tittade upp över horisonten på en nästan molnfri himmel, fick han henne och Chelusia att komma ut från den gredelina vagnen. Egentligen var det bara Chuon han ville ha med sig, men att skilja henne från Seleucia verkade lika svårt som att få henne att lämna kvar sin egen skugga. Den gång han hade gjort en skämtsam kommentar om detta hade de båda kvinnorna inte ens låtsats om att han hade sagt någonting. Det var tur att han visste att Chuan kunde skratta åt ett bra skämt, för ibland verkade hon inte ha något skämtlynn överhuvudtaget. Seleucia, som var insvept i en grön yllemantel med kåpan framdragen så att den nästan dolde hennes röda huvudduk, gav honom en misstänksam blick. Men det gjorde hon å andra sidan nästan alltid. Chuan brydde sig aldrig om att skyla håret, men med kåpan till den blå manteln framdragen syntes det inte lika tydligt att det var så kort. Håll för ögonen, min skatt, sa han. Jag har en överraskning åt dig. Jag tycker om överraskningar, svarade hon och satte händerna framför sina stora ögon. Ett ögonblick log hon förväntansfullt, men bara ett ögonblick. Vissa överraskningar tycker jag om, leksak. Det lät som en varning. Seleucia stod tätt invid henne. Och trots att den yppiga kvinnan såg avslappnad ut var det någonting som sa honom att hon var lika spänd som en katt inför ett språng. Han misstänkte att hon inte tyckte om överraskningar. Vänta här, sa han och smet runt hörnet på den gredelina vagnen. När han kom tillbaka ledde han pricken och lansetten, båda sadlade och klara. Stoet tog muntra steg, yster inför tanken på att få komma ut. Nu får du titta. Jag tänkte att du skulle uppskatta en ridtur. De hade flera timmar på sig. Området kunde lika gärna ha varit övergivet. Det syntes inte minsta livstecken bland vagnarna. Från en handfull kom det rök ur plåtskorstenarna, men det var allt. Hon är din, tillade han, och stelnade till när orden nästan fastnade i halsen på honom. Den här gången rådde det ingen tvekan. Så snart han hade sagt att hästen var hennes skramlade tärningarna inte lika högt i hans huvud längre. Inte för att de hade saktat in, det var han säker på. Det var fler än en uppsättning tärningar som hade rasslat runt. En av dem hade stannat när han gjorde sin överenskommelse med Aludra. En annan när han sa till Chuan att hästen var hennes. Redan det var underligt. Hur kunde det vara ödesdigert att ge bort en häst? Men ljus, det hade varit illa nog när han behövt oroa sig för en uppsättning varnande tärningar i taget. Hur många uppsättningar rasslade fortfarande runt i hans huvud? Hur många fler ödesdigra situationer väntade på att slå klorna i honom? Chuan gick genast fram till lansetten med ett stort leende och inspekterade stoet lika noggrant som han hade gjort själv. Hon hade ju faktiskt dresserat hästar som tidsfördriv. Hästar och daimoner, ljuset hjälpa honom. Sen blev han medveten om att Seleucia betraktade honom med outgrundlig min. På grund av hästen, eller för att han plötsligt blivit stel som en pinne. Det är en lansett, sa han, medan han klappade pricken på den trubbiga mulen. Vallaken hade fått mycket motion, men det verkade som om lansettens iver smittade av sig på honom. Domanska ädlingar rider helst lansetter, och det är knappast troligt att du får se en annan utanför Erward Doman. Vad ska du ge henne för namn? Det betyder otur att ge en häst ett namn innan man ridit på den, svarade Chuan och tog tyglarna. Hon log fortfarande brett och det sken om hennes stora ögon. Vilken underbar häst, leksak. En fantastisk present. Antingen har du god blick för hästar eller så hade du tur. Jag har god blick för hästar, min skatt, sa han lite reserverat. Hennes förtjusning verkade lite för stor för att bara bero på hästen. Då får jag tro dig. Var är Seleucias häst? Nåja, det hade varit värt ett försök. Men en klok man garderade sig alltid. Och nu behövde han bara vissla för att Mertwin skulle komma springande med en apelkastad häst, sadlad och klar. Mert brydde sig inte om det breda flin som delade mannens bleka ansikte i tu. Den karheinske rödarmen hade varit övertygad om att Mert inte skulle komma undan med att lämna Seleucia kvar. Men för den skull behövde han inte hånle. Mert bedömde att den 10 år gamla apelkastade vallacken skulle vara foglig nog för Seleucia. Enligt hans erfarenhet var de flesta kammarjungfrur i bästa fall hyggliga ryttare. Men kvinnan gav djuret en lika noggrann översyn som Chewon gett lansetten. Och när hon var klar gav hon Mert en blick som sa att hon skulle rida på hästen nu för att inte ställa till besvär. Men att den sannoliken inte nådde upp till hennes krav. Kvinnor hade en förmåga att få åtskilligt att rymmas i en blick. När de väl lämnat fältet där sällskapet slagit läger skrittade Chewon längs vägen en stund. Sen tog hon upp hästen i trav och så i kort galopp. Här bestod vägen av hårdpackad gul lera där rester av den gamla stenläggningen stack upp här och där. Men för en välskodd häst var det inga bekymmer. Och det hade hon varit noga med att kontrollera. Mert red jämsides med Chewon. Lika mycket för att det var ett sånt nöje att se på henne som någonting annat. När Chewon hade roligt var den stränga domarminen som bortblåst och hennes ansikte sken av pur glädje. Därmed inte sagt att det var lätt att titta på henne, för Seleucia red mellan dem på vallaken. Den gulblonda kvinnan var respektingivande som förkläde. Och att döma av hennes småleende när hon då och då kastade en blick på honom njöt hon av att vara i vägen för honom. Till en början hade de vägen helt för sig själva, bortsett från några bondkärror. Men efter ett tag dök en knåparkaravan upp framför dem. Det var en rad vagnar i grälla färger som i sakta mak rullade söderut på andra sidan vägen med stora, kraftiga hundar traskande bredvid. Dessa hundar var knåparnas enda egentliga försvar. Kusken på ledarvagnen, ett åbäke som var lika rött som Lukas rockar, med gula knutar och till på köpet skrikigt gula och gröna hjul, ställde sig till hälften upp på kuskbocken för att spana mot Mert. Sen satte han sig ner och sa någonting till kvinnan som satt bredvid honom, förmodligen lugnad av att Mert hade 2 kvinnor med sig. Knåparna var ett försiktigt släkte, och det med goda skäl. Hela karavanen kunde piska hästarna till galopp och fly om de såg en enda man som kanske ville dem illa. Mert nickade åt mannen när vagnarna började rulla igen. Den smale gråhårige mannens rock var lika grön som vagnshjulen och hans hustrus klänning var randig i olika blå nyanser. De flesta tillräckligt starka för att passa vem som helst av Lukas artister. Den gråhårige lyfte handen för att vinka. Och plötsligt vände Chewon lansetten och galopperade in bland träden med manteln fladdrande efter sig. Seleucia satte genast efter på den apelkastade vallaken och Mert slet av sig hatten för att den inte skulle blåsa av, snodde runt pricken och följde efter. Det hördes rop från vagnarna, men han brydde sig inte om dem. Han var helt inriktad på Chewon. Han önskade att han visste vad hon höll på med. Det var inget flyktförsök, det var han säker på. Förmodligen försökte hon bara få honom att slita sitt hår, och i så fall hade hon goda utsikter att lyckas. Pricken kom snabbt i kapp den apelkastade vallaken och sprängde förbi en ilsket blängande Seleucia som piskade sin häst med tyglarna. Men Chewon och lansetten behöll ledningen över de allt högre kullarna. Uppskrämda flockar med fåglar flaxade upp framför båda hästarnas hovar, kullar av gråduvor eller brunprickiga vacklar. Ibland en moripa med fluffigt fjäderkrås. Det enda som behövdes för att katastrofen skulle bli ett faktum var att stoet blev skrämt av någon av dem. Även den mest väldresserade häst kunde stegra sig när en fågel plötsligt flög upp under dess hovar. Men det värsta var ändå att Chewon red som en galning. Hon saktade aldrig in, väjde bara från kursen när undervegetationen var för tät framför henne och hoppade över stormfällda träd som om hon vetat vad som väntade på andra sidan. Och själv fick han också rida som en galning för att hålla jämna steg med henne, även om han fick bita ihop varje gång han lät pricken hoppa över en trädstam. En del var nästan lika tjocka som han var lång. Han körde stövelklackarna i vallackens sidor för att pressa fram ytterligare fart, trots att han visste att pricken redan sprang så fort han någonsin gjort. Den där fördömda lansetten hade varit ett alldeles för bra val. De sprängde vidare genom skogen, Tjuen först och han efter. Lika plötsligt som hon påbörjat vansinnesritten höll Tjuen in, gott och väl ett milsteg från vägen. Här var träden gamla och växte glest. Svarttallar på 40 stegs höjd och ekar vars kraftiga grenar sträckte sig ut och ibland rörde vid marken innan de krökte sig uppåt igen. Hade man sågat av någon av dem skulle stubben utan vidare ha kunnat tjäna som matsalsbord för ett dussin människor. Täta slingerväxter klädde halvt begravda stenblock och uppskjutande hällar. Men förutom det var det bara ett fåtal örter som tittade upp genom den bruna myllan. Under ekar i den här storleksordningen kunde inte mycket växa. Din häst är bättre än han ser ut, sa den tokiga kvinnan och klappade sitt sto på halsen när han kom fram till henne. Hon var idel oskuld, bara ute på en liten nöjesritt. Det kanske är sant att du har ett gott öga för hästar. Kåpan hade fallit bak på ryggen och hättan av kort hår var synlig, glänsande som svart silke. Han behärskade en impuls att stryka över det. Ljuset bränner mitt öga och alla hästar, morrade han och tryckte på sig hatten. Han visste att han borde gå varsamt fram, men skulle inte ha kunnat få bort sin sträva ton med en fil. Rider du alltid som en månblind idiot? Du kunde ha brutit nacken på det där stackars stoet innan hon ens fått ett namn. Och än värre, du kunde ha brutit nacken själv. Jag har lovat att se till att du kommer oskadd hem, och det är just och jämt vad jag tänker göra. Om du tänker riskera livet varenda gång du rider tänker jag inte låta dig rida alls. De sista orden önskade han att han haft osagda så snart de lämnat hans läppar. En man skulle kunna skratta bort ett sånt hot som ett skämt, kanske, om man hade tur, med en kvinna. Nu kunde han bara vänta på utbrottet. Han väntade sig en explosion som skulle få Alodras nattblomster att blekna i jämförelse. Hon drog upp kåpan på sin mantel och lade den noggrant till rätta. Sen betraktade hon honom med huvudet på sned, först åt ena hållet och sen åt andra. Till sist nickade hon för sig själv. Hon ska få heta Akin. Det betyder svala. Matt blinkade. Vad var det här? Inget utbrott. Jag vet, ett bra namn, det passar henne. Vad hade hon nu i kikaren? Kvinnan sa och gjorde nästan aldrig vad han väntade sig. Vad är det här för plats, leksak, sa hon med en undrande blick på träden. Eller kanske snarare, vad har det varit? Vet du det? Vad menade hon med det? Vad det var för plats? En förbannad skog, det var vad det var. Men plötsligt förvandlades det som han tagit för ett stort stenblock, nästan övervuxet med vildvin, rakt framför honom, till ett jättelikt stenhuvud i aningen sned vinkel. Ett kvinnohuvud, trodde han. Och de där släta rundlarna i håret skulle antagligen föreställa juveler. Statyn som det suttit på måste ha varit enorm. Man såg en hel famn av huvudet och likväl var det bara ögonen och gässan som stack upp ur jorden. Och den där långa vita klippformationen som var överväxt av ekrötter var en del av en spiralvriden kolonn. När han såg sig omkring kunde han nu överallt se delar av kolonner. Stora huggna stenar som måste ha ingått i någon ståtlig byggnad och vad som måste vara ett 2 famnar långt stensvärd. Alltsammans halvt begravt i jorden. Nåväl, det fanns många ställen där man kunde hitta ruiner efter gamla städer och monument. Och inte ens bland Aesirdéerna var det många som hade någon aning om vad de hade varit. Just som han öppnade munnen för att säga att han inte visste fick han syn på 3 höga kullar i en rad mellan träden. Kanske ytterligare 1 milsteg bort. Toppen på den mittersta kullen var kluven, som om någon prydligt hade skurit bort en kil ur den. Medan det fanns 2 liknande jack i den vänstra. Då visste han, det kunde knappast finnas 3 sådana kullar någon annanstans. Dessa 3 kullar hade gått under namnet Dansarna på den tid då denna plats varit Londaren Core, huvudstad i Eharon. Vägen bakom dem hade varit stenlagd och löpt rakt genom staden som brett ut sig över ett flera mil stort område. Folk hade sagt att ogierna i Londaren Core hade fulländat det mästerliga stenarbete som de hade övat på i Tervallon. Å andra sidan hade folk i alla städer med ogierbyggnader hävdat att deras var vackrare än Tervallon, vilket bara bekräftade att Tervallon var allting smått. Han hade flera minnen från staden. Han hade dansat på en bal i månpalatset, slagit runt på soldatkrogarna där slöjklädda danserskor slingrade sig i eldskenet. Tittat på flöjtprocessionen under svärdsignandet. Men lustigt nog hade han även ett annat minne av kullarna. Från en tid närmare 500 år efter att trollockerna jämnat Londaren Core med marken. Och Eharon gått under i blod och eld. Varför Nervan och Essandra nödvändigtvis skulle invadera Chiota, som landet hetat då, visste han inte. Även om de gamla minnena i hans huvud sträckte sig över långa tider, så var de bara fragment och fulla av luckor. Han hade ingen aning om varför kullarna kallades för dansarna heller, eller vad svärdssignandet var för ceremoni. Men däremot mindes han att han varit en essandrisk adelsman som deltagit i en batalj bland dessa ruiner när han fick en pil i halsen. Han måste ha fallit mindre än en halv mil från platsen där han nu satt på pricken, och där hade han kvävts av sitt eget blod. Ljus, jag avskyr verkligen att minnas hur jag dör, tänkte han, och tanken blev till ett glödande kol i hans huvud. Ett kol som blev allt hetare. Han mindes dessa mäns död. Inte bara en utan flera dussin. Han mindes hur det var att dö. Är du sjuk, leksak? Chewon skrittade närmare och kikade upp i hans ansikte med oro i de stora ögonen. Du är blek som månen själv. Jag är frisk som en nötkärna, muttrade han. Hon var så nära att han kunde kyssa henne om han böjt ner huvudet, men han rörde sig inte. Det gick inte. Han tänkte så frenetiskt att det inte blev någon kraft över till rörelser. Ljuset alena visste hur Elfin hade samlat ihop de minnen som de hade planterat i hans huvud. Men hur kunde de plocka minnen ur ett lik? Ett lik i människornas värld dessutom. Han var säker på att de aldrig kom till den här sidan av den dörrkarmsformade Tear and Greelen i mer än någon minut åt gången. Sen kom han på ett sätt, men det tilltalade honom inte det minsta. Kanske hade de skapat något slags länk till alla människor som besökte dem. En länk som tillät dem att kopiera alla en människas minnen ända fram till dödsögonblicket. I vissa av de minnen han ärvt av andra män var han vithårig, i andra bara några år äldre än han var i verkligheten, och alla åldrar däremellan. Men det fanns inga barn- eller ungdomsminnen. Hur kunde det vara så om de bara hade proppat honom full med slumpartat utvalda småbitar? Förmodligen sånt de var klara med eller ansåg vara skräp. Och vad gjorde de egentligen med minnena? De måste ha något skäl till att samla ihop dem innan de gav bort dem igen. Nej, nu försökte han bara undvika vart de här tankarna förde honom. Bränna honom. De förbannade rävarna var kvar i huvudet på honom. Det måste de vara. Det var den enda vettiga förklaringen. Jaså, det ser i varje fall ut som om du ska kräkas, sa tjuven och backade undan lansetten med en grimas. Vem i sällskapet kan ha örter? Jag vet en del om sånt. Jag är inte sjuk, säger jag ju. Sanningen att säga kände han sig faktiskt spyfärdig. Att ha rävarna i huvudet var 1000 gånger värre än tärningarna, hur mycket de än skramlade. Skulle Elfin se genom hans ögon? Ljus, vad skulle han göra? Han betvivlade att det fanns någon ACD som kunde hela honom från det här. Och dessutom skulle han inte vilja anförtro sig till dem, eftersom det innebar att han i så fall måste lämna ifrån sig rävhuvudet. Det fanns ingenting att göra. Han fick helt enkelt leva med det. Tanken fick honom att stöna. Seleucia kom sättande i kort galopp och gav honom och Chewon varsin hastig blick, som om hon undrade vad de hade haft för sig medan de var ensamma. Å andra sidan hade hon tagit god tid på sig att komma i kapp och gett dem så pass mycket tid. Det var hoppingivande. Nästa gång kan du rida på det här fogliga djuret så tar jag din vallack, sa hon till Mert. Storförstinna, folk från de där vagnarna följer oss med hundar. De är till fots, men snart är de här. Hundarna skäller inte. Dresserade vakthundar alltså, sa tjuven och samlade tyglarna. Till häst ska det inte vara några svårigheter att undvika dem. Det finns ingen anledning att försöka. Och dessutom känner det ingenting till, sa Mert. Det här borde han förstås ha väntat sig. Folket i vagnarna är knåpare, Truathan. Och de är inte farliga för någon. De skulle inte tillgripa våld om så deras liv hängde på det. Jag överdriver inte, det är rena rama sanningen. Nu när hundarna fått upp spåret kommer de att följa oss hela vägen tillbaka till sällskapet om så krävs, för att försäkra sig om att ni båda inte har blivit bortrövade eller skadade. Vi rider dem till mötes, så spar vi både tid och besvär. Det var inte knåparnas tid han tänkte på. Lucas skulle förmodligen inte bry sig om ifall en skock knåpare försinkade avfärden, men det gjorde sannerligen Mert. Seleucia glodde harmset på honom och gjorde en rad snabba gester med fingrarna, men Chewon skrattade bara. Leksak vill visst bestämma idag, Seleucia. Jag tänker låta honom föra befälet och se hur han klarar det. Det var ju förbannat vänligt av henne. De travade tillbaka samma väg som de kommit. Den här gången red de runt de nedfallna träden istället. Även om Chewon ibland drog åt sig tyglarna, som om hon tänkte hoppa, bara för att sen ge Mert ett okynligt leende. Och det dröjde inte länge förrän de fick se knåparna komma springande mellan träden bakom sina stora mastiffer. De såg ut som en flock fjärilar. Ett 50-tal män och kvinnor i lysande färger som ofta skar sig mot varandra. En man kunde ha på sig en röd och blårandig rock tillsammans med säckiga gula byxor nedstoppade i knästövlarna. Eller en violett rock till röda byxor, eller än värre. Några av kvinnorna hade randiga klänningar i alla färger Mert kände till och en del som han inte ens kunde sätta namn på. Medan andra hade kjolar och blusar i lika skiftande färger och omaka kombinationer som männens rockar och byxor. Flera av dem hade dessutom sjalar för att ytterligare späda på den grälla blandningen. Bortsett från den gråhårige mannen som kört ledarvagnen verkade ingen ha nått medelåldern. Han måste vara gruppens sökare, karavanens ledare. Mert satt av och efter en liten stund följde Chewon och Seleucia hans exempel. När knåparna såg detta stannade de och ropade in sina hundar. De stora djuren sjönk ner på marken med tungorna hängande ur gapen och människorna närmade sig långsammare. Ingen av dem bar så mycket som en käpp och trots att Mert inte hade några synliga vapen iakttog de honom vaksamt. Männen skockades framför honom medan kvinnorna samlades runt Chewon och Seleucia. Det fanns ingenting hotfullt i detta. Men likväl skildes de båda kvinnorna effektivt från honom så att knåparkvinnorna kunde fråga ut dem. Plötsligt följde honom in att Chewon kanske skulle tycka det var ett lustigt spratt att påstå att han försökt besvära henne. Då skulle hon och Celestia kunna rida iväg medan han fick försöka handskas med en samling knåpare som trängdes runt honom och pricken så att han inte hade plats att ta sig upp i sadeln. Mer än så skulle de inte göra, men om han inte ville slå sig fri skulle de kanske hålla honom där i flera timmar så att de båda andra fick tid att fly. Den gråhårige mannen bugade sig med händerna tryckta mot bröstet. Må freden vara med er och det era i snåd. Förlåt om vi tränger oss på, men vi var rädda att våra hundar hade skrämt damernas hästar. Matt svarade med en likadan bugning. Må freden alltid vara med er sökare och med resten av folket. Damernas hästar blev inte skrämda. Damerna kan vara lynniga ibland. Vad pratade kvinnorna om? Han försökte tjuvlyssna, men det hördes bara ett lågmält mummel. Så ni vet en del om folket, i snod? Sökaren lät förvånad, och det med all rätt. Tuathan höll sig borta från all bebyggelse större än en by. De träffade sällan på folk i sidenrockar. Bara lite, svarade Mert. Mycket lite. Han hade minnen av att träffa på knåpare, men själv hade han aldrig pratat med någon förut. Vad pratade de där fördömda kvinnorna om? Skulle ni kunna svara på en fråga? Jag har sett åtskilliga av era karavaner de sista dagarna. Fler än jag skulle ha väntat mig. Och alla är på väg mot Ibodar. Finns det något skäl till det? Mannen tvekade och kastade en snabb blick mot kvinnorna. De mumlade fortfarande på. Och han undrade säkert varför deras samtal tog så lång tid. Det tog trots allt inte mer än något ögonblick att säga ja, jag behöver hjälp, eller motsatsen. Det beror på det folk som kallas Shornshen i snod, sa han till sist. Bland folket sägs det att det finns trygghet där Shornshen styr och att alla är lika för lagen. På andra ställen, ni förstår i snod. Det gjorde Mert. Precis som det kringresande sällskapet var knåparna utbölingar och främlingar varhelst de kom. Och därtill främlingar med ett oförtjänt rykte om sig att vara tjuvar. De stal i varje fall inte mer än någon annan. Och ett välförtjänt rykte för att försöka övertala unga människor att sluta sig till dem. Och till råga på allt kom det inte på fråga för knåparna att kämpa emot om någon försökte råna eller jaga bort dem. Var försiktig, sökare. Deras trygghet har ett pris. Och en del av deras lagar är stränga. Ni vet väl vad de gör med kvinnor som kan leda kraften? Tack för omtanken, i snod, sa mannen lugnt. Men det är få av våra kvinnor som alls börjar leda. Och om någon gör det kommer vi att göra som vi alltid gjort och ta henne till Tervallon. Plötsligt började kvinnorna skratta, högt och ljudligt. Sökaren slappnade av. Om kvinnorna skrattade kunde Matt inte vara den sorts man som skulle slå ner dem eller döda dem för att de kommit i hans väg. Matt däremot såg bister ut. Han tyckte inte alls om det där skrattet. Knåparna gav sig av efter att sökaren än en gång bett om ursäkt för att ha besvärat dem. Men kvinnorna vände sig ideligen om och skrattade bakom kupade händer. Några av männen gick nära dem och frågade uppenbarligen vad det handlade om. Men kvinnorna skakade bara på huvudet och tittade bakåt igen och skrattade. Vad sa ni till dem? Frågade Matt surt. Men leksak, det angår väl inte dig, sa Chewon. Varvid Celestia skrattade. Brände honom, hon kacklade som en höna. Han bestämde sig för att det var bättre att inget veta. Det verkade som om kvinnor älskade att utsätta en man för sina nålstick.